Rita vad ni vill för någonting. Så gick hon runt och tittade. Och så kom hon till en liten flicka som satt där och ritade. Och så frågade hon, vad ska du rita för någonting här? Jag ritar Gud, sa hon. Men hur kan du rita Gud, sa fröken. Hur vet du hur han ser ut? Nej, det vet jag inte. Men snart får ni alla se hur Gud ser ut när jag är färdig med min teckning. Och så är det med att dela ut bibelordet. Det visar vem Gud är. Gud som har uppenbarat sig i den här världen. Och människor som får del av bibelordet får en möjlighet att se vem Gud är. För inte allt för länge sedan så fick 300 000 människor på Madagaskar möjlighet att få se vem Gud är. Därför att då var gideoniter där och delade ut såna här biblar. Nästa vecka så kommer vi att vara några stycken som åker till Dalarna. För att se till att det finns biblar på övernattningsboendena i Dalarna inför turistsäsongen som sätter igång. Och där kan människor få en möjlighet att se vem Gud är. Jönköpingsposten skrev för ett år sedan om en tillslag som hade gjorts mot några som hade varit ute på stöldturné. De hade varit och stulit på hotell. Och så stod det att ibland det som de hade tagit, platt-tv och sängkläder och badrocka, så fanns det också en gideonitbibel. Så kanske inte att de tänkte på det, men Gud kan tala genom även en sån del. Jovita som fick en bibel när hon var ung, hon sa så här: tack för att ni förändrade mitt liv. Hon växte upp i en katolsk miljö och vågade inte riktigt att ta till sig bibelordet, för det var prästerna som skulle förmedla det. Men så fick hon tillgång till en bibel och så började hon att läsa. Och så fick hon rådet när hon läste Johannes 3:16. Så älskade Gud världen. Så sa någon, läs med ditt eget namn. Så hon läste, så älskade Gud Jovita. Och så tog hon emot Gud i sitt hjärta. Idag lever hon i Sverige. Jag hörde hennes berättelse i somras. Hon är diakon i Karlstad idag. Och så påverkar Gud. Hon sa det blev som när man står och steker pannkaka och så vänder man pannkakan. Det blev ett helt nytt liv, sa hon. När jag fick upptäckten om vad det här betyder. Det finns en del sådana här exempel på vad Gud gör när man möter honom i bibelordet. Jag var i Östra Ryd för ett antal år sedan och berättade om gideoniternas arbete. Och där fanns Mats Larsson som pastor på den tiden. Och nu är han bibellärare i Götabro. Och han berättade då där om hur bibelordet som han fick genom gideoniterna hade betytt så mycket. Han blev inlagd på sjukhus under sin militärtjänst. Och där fanns en bibel som han kunde läsa. Och så fick hans liv en helt annan livsinriktning. Och hur många som har påverkats genom honom, det kan vi inte veta. Men så där är det med Guds ord. Det ger ringar på vattnet när ordet möter människor. Just nu så stöttar vi som gideoniter i Sverige också våra vänner i Nepal. Och de lever under tuffa förhållanden. Det är ju där världens högsta berg finns, Mount Everest. Men det finns ändå nästan 1000 gideoniter i det här landet, buddhistiska landet. Och där man nyligen har stiftat en lag som säger att det man inte får omvända sig och att det kan ge straff om man tar emot kristendom. Men gideoniten arbetar där och de har räknat med att det här året dela ut 400 000 biblar. Idag så är 3% kristna i Nepal. 1991 så var det 0,16%. Så Guds ord går fram när det möter människor och människor får se vem Gud är, precis som för den här lilla flickan. Och på det sättet så kan vi alla vara med och delta i arbetet med att göra Gud känd och uppenbarad för människor genom att vara med och se till att människor möter Guds ord. Vi gör det i våra församlingar, men vi kan genom gideoniterna se till att Guds ord blir tillgängligt även på andra platser än där församlingarna når fram. Nu under november kommer vi att dela ut biblar på Hagaskolan i Norrköping. Ni vet att det är tuffare att komma in på skolor och andra ställen idag, så det är ett bönämne. Så jag skulle vilja uppmana er, var med och be för att hjärtan öppnas, för att dörrar öppnas, för att Guds ord ska kunna fortsätta komma ut och påverka människor, och människor ska få se vem Gud är. Så det är det som är viktigt när vi är ute så här, och be er att vara med och be till Gud för det. För vi vet att bön förändrar förhållanden. Men det är ju också så att vi är väldigt tacksamma för att ni vill vara med och ge till det här arbetet, så vi kan dela ut fler biblar. Varje tia ger en ny bibel som delas ut. Delar vi inte ut den i Sverige, så delar vi ut den någon annanstans i världen. 80% av det vi samlar in går till biblar i andra länder, så det är också en missionskollekt när man är med och ger till det här. Och har du inte pengar med dig, så kan du ge via Swish-numret som finns där. Så vi vill tacka för det kollekt vi fick förra gången jag var här. Och vi tackar för att ni vill vara med och stötta arbetet det här året, så att fler människor kan få se vem Gud är. Tack för att ni är med, och tack för att ni ber, och tack för att ni ger. Skulle man vilja regelbundet vara med och ge, så kan man också bli understödjare till det här arbetet. Jag har med sådana broschyrer om någon vill det.
Tack för den informationen. Jag tycker vi ber för gideoniterna. Herre, tack för att det här är ett verk i din ande, Herre. Med din ande som leder och styrker. Herre, jag ber för de här biblarna som ska delas ut. Herre, ska ta till sig, Herre, och få sina liv, sina ögon upp.
Guds frid. Och roligt att vara här. Det var väldigt länge sedan jag var här sist. Men roligt att vara här i er ljusa fina sal. Och vara tillsammans med gideoniterna. Jag får ju vara en liten med i, för min lilla del i gideoniternas verksamhet i Norrköping. Och annars så hör jag hemma i Pingstkyrkan i Norrköping, där jag har hand om finskspråkiga verksamheten bland annat då, med mig i församlingsledningen och så. Har varit sedan jag kom till Norrköping 1984, 1 januari. Så att det är ganska länge sedan, och fortfarande har vi lite finsk verksamhet. Och det har vi mycket på grund av att det finns så många finländare kvar av lite äldre generationer som talar finska, och de når man bäst med finska språket. Så vi har lite radioprogram, och annars så är det ju nästa generationen är ju bättre på svenska, så att jag är bland de yngre i finska gruppen, och jag är en bit in på 70. Så är det. Idag är det ju Alla själars dag, och lite grann tänkte jag hur jag ska förknippa det jag har på hjärtat att säga med det. Jag ska tala också om kungar. Jag läste att i kyrkan, i kollektbönen, så ber man att förebilden av helgonskaran ska väcka oss till ett heligt liv. Så att vi inte bara firar deras minne, utan att vi följer dem i tro och gärningar. Och i Bibeln finns det ju många sådana personer som vi kan ta lärdom av. Och jag tänkte ta lite grann där. Nämligen på den tiden i Israels historia, när de fick kungar. Det var ju så att de egentligen inte var utan kung, utan det var Herren som var kung över folket. Men nu ville folk ha en kung som alla andra har. Och så fick de Saul. Men Saul, han blev ju åsidosatt. Och Gud hade valt en helt annan person i helt annat släkte, nämligen David. Och ett tag så var det två kungar i landet. I norra delen så verkade Sauls hus och i södra delen Davids hus. Och så står det så här i Andra Samuelsboken 3:1. Kriget mellan Sauls hus och Davids hus blev långvarig. Under tiden blev David allt starkare medan Sauls hus blev allt svagare. Och det var ju intressant. För att jag tror att vi kan hitta någonting som förklarar det här. Varför det gick åt det hållet att Sauls hus blev svagare och svagare. Och Davids hus blev starkare och starkare. Vad kan det säga oss idag? Det var ju så att folk kom till Samuel. Under Samuels tid, det hade ju varit mycket mörker och i landet. Men sen så reste Gud Samuel och han var som en lysande lykta över folket. Där folk igen kunde få komma i kontakt med Gud genom Samuel. För att det står att de sa att allt han säger, det händer. Samuel levde så nära Gud att Gud kunde använda honom väldigt mycket. Och han var Guds ljus bland folket. Men nu så kom folket till Samuel, för att nu var Samuel gammal och hans söner levde inte som Samuel hade gjort. Och de förvrängde rätten och sådär. Så nu kom folket till Samuel och sa att sätt nu en kung över oss till att styra oss över oss så som alla folk har. Och det var ju någonting som Samuel tog väldigt illa vid. Och han var inför Gud med den här frågan att de kunde och sidosätta Gud på det här viset och be en kung som alla andra. Men Gud säger till Samuel, lyssna till folket i allt det säger till dig. Ty det är inte dig det har förkastat, utan det är mig det här har förkastat, så att jag inte ska vara kung över dem. Det var ju egentligen en jättestor olycka. Nu vet jag och nu ser vi att Gud kan även förverkliga sina planer trots att det handlar om människor och hur fel det kan bli bland människor. Och det var ju en olycka, men Gud lät det ske så här. Och så fick de en kung, och det står om Saul att han var en ståtlig ung man. Ingen bland Israels barn var vackrare än han. Han var huvudet högre än allt folk. Gud hade sett till att de får verkligen en ståtlig kung som ser ut som kung. Men Saul, han visste ju själva egentligen sin plats. Benjaminiterna var ju ganska få, för att det hade ju hänt en fruktansvärd katastrof lite längre bak i tiden. Och nu var det bara en liten skara som var benjaminiter. Och de var ju minsta stammen i Israel. Och Saul, han visste att hans släkte var ringaste i benjaminiterna. Och fast det står att hans far Kis var en mäktig man. Alltså han hade mycket egendom och sånt där. Men själv visste Saul att han var... Det här var helt förbryllande för honom när det uppdagas att han ska bli kung. Men så blev han. Men trots att det började så bra, så visade det sig snart att Saul hade stora brister. När han kom i nöd så hade han inte tålamod och tillit till Gud att han skulle ha väntat vad Gud hade sagt, utan han handlade själv i en nödsituation. Och det visade sig inte alls vara bra, för att en folks ledare, när det gäller Guds folk, så var det så viktigt att han handlar efter vad Gud säger, för att då urartar ju alltihop annars. Och så blir det så här att Samuel kommer till Saul och säger att du har inte hållit det bud Gud, Herren din Gud har gett dig. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta, och honom har han utsett till furste över sitt folk. Redan när Saul fortfarande var kung så hade Gud hittat en man som var efter hans hjärta. Och vi vet vem det var. Och ytterligare så blev det värre i Sauls liv när de skulle förinta amalekiterna och förgöra allt. Men det står att de sparade det bästa och det näst bästa. Och Saul, han var med där, och där trotsade han ju Guds vilja igen. Och han sa att han var rätt för folket och vågade inte stå emot. Men då säger Samuel så här att: var det inte när du var liten i dina egna ögon som du blev ett huvud för Israels stammar, och Herren smorde dig till kung över Israel? Här kommer det fram att han var liten i sina egna ögon. Men nu hade det skett någon verklig förändring i hans liv. För att när han hade besegrat amalekiterna så hade han gått till Karmel. Och där hade han fixat en minnesstund åt sig själv. Plötsligt så hade han blivit stor. Hans hjärta hade... Det hade hänt mycket som inte var bra. Och ni vet sen när David blir kung. Eller när David, Gud smörjer David. Eller det är egentligen Samuel som gör det. Men han var smort till kung. Men det tog lång, lång tid innan han fick ta den positionen. Han fick istället fly för Saul. Det står att David, han var ju yngst av 8 bröder, och hans far trodde ju att det var någon av de äldre, ståtliga, fina söner Gud hade valt. Men det var den minsta av alla, David. Men snart kommer det fram att David hade en helt fantastisk inställning, fylld av tro och nitälskan för Gud. För att ni kommer ihåg den här David och Goliat. Det har vi lärt sen när vi var i söndagsskolan. Och David, han var ju inte stor till växten. Fast han visste säkert att han är skicklig med sin slunga. Men nu så räknar han inte med att han själv skulle i sin egen kraft besegra den här Goliat. Utan när han möter honom så säger han att du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. Nu är det nitälskan till Gud. Och det är att han har hånat Guds här, israelerna. Och han kommer i Herren Sebaots namn. Och ni vet ju vad som hände. Han besegrade Goliat, och plötsligt blev David sändis. Och det gjorde att Saul... Ja, det sändes inte bra för Saul. Utan han blev så svartsjuk så att han jagade David till livet. Och David fick fly. Och han fick fly, ja, han var i bergen många gånger där och gömde sig, och ibland så var Saul efter honom. Men trots att han hade möjlighet att avgöra allting, han visste att han skulle bli kung, och i vissa lägen så var Sauls liv i hans händer. Men han visste att han är Guds mod också, Guds mode. Så han vill inte göra någonting själv, utan han låter Gud ha hand om det här hela. Och så flydde han till och med till fiendelandet, för att han tyckte att förr eller senare så kommer Saul åt honom. Så att han flydde till fienden, faktiskt till filisterna, och bodde där. Och han var inte overksam, men han verkade i det dolda. Han verkade för israelernas bästa där också. Men en gång när de kommer hem, det var ju flera hundra, jag tror att han hade 400 man. Och de bodde i en stad som heter Siklag. Och de hade ju sina familjer kvar där när de skulle ut till kriget. Och när de kommer tillbaka därifrån så märker de att hela stan är uppeldat. Och allt folk är borta. Allas familjer, fruar, döttrar och söner är bortrövade. Och det står att de grät tills de inte orkade gråta längre. Det var så jobbigt. Och så står det att David kom till stor fara, till folket hotade att stena honom. Så förbittrade var det alla, var och en för sina söner och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren sin Gud. Alltså det var väldigt nära, man kan säga flera hundra soldater som är förbittrade, så att de vill stena honom, så att han kände sig väldigt trängd där. Men han gör det bästa, han gör det rätta, han hämtar styrka hos Herren. Han vänder sig till Gud, och Gud leder dem och hjälper dem så att de går efter de här rövarna och får hem allting tillbaka. Allas familjer och barn får de tillbaka. Det hade kunnat vara ännu värre katastrof, men nu kunde Gud rädda hela situationen och allas familjer på grund av att David sökte Herren i sin nöd. Sen står det någonting, jag försöker skynda mig, viktigt i Konungaboken. Jag har lyssnat många gånger på de här berättelserna, och minst 8 gånger så nämns det, jag tror bara i Andra Konungaboken, att man hänvisar till Saul, om det var bra kung som precis som hans far David gjorde, eller om det var en dålig kung som inte gjorde så som hans far David gjorde. Och redan efter Davids son Salomo och hans son Rehabeam, och nu har vi kommit till nästa generation, som det står i Första Konungaboken 15. Det står här att Abiam levde i alla de synder som hans far hade begått före honom. Och han var inte hängiven Herren sin Gud, så som hans far Davids hjärta hade varit. Men för Davids skull lät Herren hans Gud honom få en lampa i Jerusalem, genom att han insatte hans son efter honom och lät Jerusalem finnas kvar. Men för Davids skull. Och just det här att man refererade till David, hur deras hjärtan var, om det var som David eller om det inte var det. Men sen så hände det ju det här fruktansvärda med David också. Och om vi läser i Första Konungaboken. Femton. Och där står det så här. Just det. Detta skedde därför att David hade gjort det som var rätt i Herrens ögon och inte vänt sig bort från honom som han befallt honom så länge han levde, utom i fråga om hetiten Uria. Ni kommer ihåg berättelsen om Uria. Batseba var Urias fru och så gjorde David någonting helt fel. Tog hans fru och såg till att Uria blev dödad i kriget. Och han var så blind att han märkte inte det förrän Natan, profeten, kommer till honom och tillrättavisar honom. Och han förstår sin situation. Och om vi tänker att han hade yttre fiender som var nästan in på livet honom. Och det var jobbigt och han sökte Herren och gick från seger till seger, men nu var det någonting annat. Nu var det någonting som i hans eget liv, i hans eget hjärta, var som någonting som hade krossat honom själv. Och som han visste att han kunde inte bortförklara. Det var ingen yttre fiende som trängde på, utan nu var det hans eget hjärta. Nu var det hans själv som hade gjort något helt fruktansvärt galet, och det gick upp för honom. Och så kan vi se hans reaktion i psalmen 51. Där är det ju, hela psalmen handlar ju om detta. Men jag bara läser någon vers där han säger att skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med villig ande. Just den här katastrofen som han kände att han själv var hans värsta fiende nu. Och hur ska han hade liksom gjort någonting som raserade allt. Han älskade att vara frimodig och Guds ansikte lyste över honom som en sol från en öppen himmel och han kunde njuta av Guds härlighet. Men nu hade han förstört allting så att allting var förkrossat. Men han vände sig till Gud ändå. I sin eländiga situation så vänder han sig till Gud. Och han förstår att här behövs det inte bara laga och lappa. Utan han säger, skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Han visste att det är bara Gud som kan göra någonting åt den här situationen. Och visst hade den följder. Men David fick uppleva upprättelse. Ja. Och det innebar visserligen mycket bekymmer senare i hans liv, men just det här förhållandet med Gud, att den här saken kunde röjas ur vägen, han återigen fick uppleva den här underbara livet när Guds ansikte bara lyser över honom och ingenting finns där som hindrar. Det är ju fantastiskt. Och jag tror att vi kan lära oss av det här. Och de här två människornas inställning. Och varför Sauls släkt, Sauls hus blev svagare och svagare. Och Davids hus, den blev starkare och starkare. Jag tror att det är någonting som ska pågå i våra liv. Så att det här som kännetecknades i Davids liv, att den ska bli starkare i oss. Och vi vet hur det är egentligen. Det står att så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och så står det också, Paulus skriver till Kolosserna om en hemlighet som har varit dolt, men nu har den blivit tillkännagiven. Hur underbar, härlig det här budskapet är om att Kristus i er, härlighetens hopp. De som hade tagit emot Jesus hade tagit emot Kristus i sina liv. Och nu bodde Kristus i deras liv. Precis som Gud bodde i Davids liv och fick utrymme i Davids liv. Och fick leda honom och verkade i honom så att det blev så bra som det blev. Och nu är det här Davids hus i Kristus Jesus i oss. Och det vill Gud att det blir starkare och starkare. Och så är det när Herren får verka. Kolosserna skriver Paulus också att liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herre, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning som ni fått och överflöda i tacksägelse. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herre, så lev i honom, låt er rotas och uppbyggas i honom. Det är just det här att Davids hus blir starkare och starkare i oss. Och så Petrus som skriver också, Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Då är vi också med de heliga. Och det vill jag säga, amen.